från baksätet på en bil på en bensinmack någonstans i podcastvärlden. Karin, kul att se dig igen ansikte mot ansikte första gången på 1000 år.
Ja, jättelänge sedan är det.
Ja, verkligen.
Och nu när vi då verkligen sa så här, nu idag träffas vi och liksom...
Här finns en lucka liksom.
Här finns en lucka. Då blir det på en bensinmack i en bil. Det låter liksom lite märkligt. Men det är precis så det är faktiskt.
Det får vara så ibland. Det är det som gör att det låter lite burkigare än vanligt skulle jag säga. Annars tror inte jag att bilar behöver vara så himla dåliga inspelningsmiljöer egentligen.
Jag är inte ens säker på att det låter burkigare.
Nej, vi får se.
Ja, det märker vi.
Det återstår att se. Hur är läget annars?
Jo, det är bra. Det är ju mitt i den förhatliga våren.
Mitt i den förhatliga våren. Ja, men jag vet vad du menar. Jag vet vad du menar. Du menar det med att man är ledig lite då och då. Att det inte finns någon vanlig rutin. Faktiskt, jag tänkte på det på vägen hit. Ja. Jo, det är sant. Jag har börjat störa mig lite på det också. Annars hade det ju varit ditt bord någonstans. Ja. Att vara mer irriterad över det. Men jo, jag förstår vad du menar. Det är inte alls självklart att det är en superbra rutin. Jag har varit jätteglad att få ha ett par extra dagar ledigt innan jag ska börja jobba igen efter den här resan till Kina som vi ska prata om. Så det har varit superskönt.
Det kan jag förvisso förstå, men jag kan ju känna så här en smått liksom liten dos av irritation att nu ska vi köra igång och så kör man igång 3 dagar och sen hinner man jobba i 3 dagar nästa vecka och sen blir det lov igen.
Ja, men jag vet. Den grejen, jag satt just och funderade på det. Jag satt och planerade lite framåt så.
Ja.
Och så här, vad är det nästa vecka? Jag har fortfarande inte kommit på vad det är nästa vecka. Jag behöver inte veta vad det är. Men det är nog bara så här, jaha. Är det igen sen 4 veckor? Särskilt när man jobbar lite delad som jag gör. Jag jobbar ju som lärare och som utvecklingsledare på olika ställen.
Mm.
Så känner jag så här, jag får väldigt lite tid med mina elever.
Ja.
Jag får enormt lite tid med mina elever. Nu har jag liksom, den här veckan har jag en dag plus en lektion. Nästa vecka har jag 2 dagar.
Jo, men, här, jag har 30, alltså mina elever tar studenten den 31 maj.
Mm.
Eller vad det nu är, men alltså slutet på maj där.
Mm.
Och jag har 2 religionslektioner kvar. Totalt.
Just det. Med dem
förra sen förra veckan.
Just det.
Och det känns ju så här, ja. Fast ni tar ju inte studenten. Betygen ska inte vara satta för honom. Men vi har färdigt kursen. Det känns så där.
Jo, men det måste ju vara det. Eller
ja.
Du kan ju inte ha jättemycket innehåll kvar om du har 2 lektioner kvar.
Jo, i religion har man alltid oceaner av innehåll. Om det är någon som hör det här som kan bestämma över kursplaner, släng in 100 poäng till i religion 1. Bara gör, eller 50 poäng till menar jag, så att det blir 100 poäng. Bara gör det. Så behöver vi inte prata mer om det. Bara gör det.
Just det, för fler poäng genererar fler timmar.
Ja, då, alltså det finns nog ingenting som är så urbota dumt. Man förutsätter nämligen att alla elever har lite sådär kännedom om religion från början, för alla är konfirmerade och alla är ändå religiöst bevandrade i det här landet. Det är ju inte sant.
Men det kan också vara för att man har läst religion i minst 6 år förut.
Ja, men det har man ju gjort med samhällskunskap, det har man gjort med geografi.
Men förutsätt att de är lite bevandrade, det hoppas jag ju fan att de är.
Ja, det är de ju naturligtvis. Men om du jämför med alla andra ämnen så har de ju också läst dem.
Jo, visst.
Och det finns ju ingenting som i vårt samhälle just nu, i vårt sekulariserade samhälle, som får så mycket skit som vissa religioner. Alltså, vi ska motarbeta olika strömningar i samhället och den liksom...
Nej, men så är det ju naturligtvis. Alltså, är det så slängsel i kemiämnet eller liksom så? Man ska inte jämföra. Mot ämnen. Men liksom, någonstans, jag förstår vad du säger. Det finns en poäng att liksom, det får ta den tiden det behöver.
Ja, lite så. Men för det är lite snålt kan man tycka. Om man jämför med alla andra ämnen. Så är det lite snålt med religionsämnet.
Ja.
Men det är jag inte ensam om att tycka.
Nej, absolut inte.
Men vi ska ju faktiskt prata inte alls om religion, eller det kan vi kanske göra, det vet ju inte jag, men vi ska ju prata om din resa till Kina den här veckan.
Precis, exakt, det blir ett sånt avsnitt.
Mm.
För det har varit på toppen av mitt huvud i alla fall.
Mm.
Så.
Och jag ser jättemycket fram emot det eftersom jag faktiskt också har varit i Kina.
Just det. Precis. Men var i Kina var du någonstans, jag kommer inte ihåg.
Kanton,
just det.
Eller Guangzhou. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Exakt, man får nog ta det här från början. Jag har varit en del av en svensk edtech-delegation, tror man ska kalla det. en delegation med folk från edtech-bolag, från myndigheter, från universitet, från en del kommuner. Alltså alla olika ingångar egentligen i skolan som åt tillsammans. Vi har varit 50 personer grovt ungefär. Så.
Det är ganska många att hålla ihop.
Det är absolut ganska många. Så. Vi hade ett par tillfällen att göra med den svenska generalkonsuln i Hongkong som har varit där sedan 2015. Och hon berättade att hon aldrig tagit emot en så stor delegation överhuvudtaget. Eller så att det är absolut att det är stor för att vara i det sammanhanget. Så. Så har vi varit då i Hongkong och i den staden som ligger precis innanför Hongkong. Eller så. I ungefär en vecka. Och besökt universitet och lärarutbildningar och makerspaces och teknikföretag och skolor och liksom hela den. Så. Det var ett jättebrett program och ett väldigt intensivt program från morgon till kväll liksom varje dag. Så. Jag var fullt upp med att besöka och bara ta reda på. Alltså man har ju olika ingångar naturligtvis. Så. De här edtech-bolagen som är med dem är där för de vill så här, hitta ingångar för så här, är det här marknaden för oss? Kan vi tjäna pengar på det här? Hur kan vi presentera oss och så? Några av dem liksom börjar igår och var så här, nu ska vi börja förbereda oss för att ta oss in i den kinesiska marknaden. Så. Det är deras liksom, okej, okay, soft, kul för. Och några liksom, de universiteten är där. En forskare från Handelshögskolan i Stockholm var med för att studera så här, hur är relationen mellan marknad och beställare i skolan när det kommer till teknik och utbildning och så. Alltså på vilka grunder beställer man in och köper in produkter och liksom, hur ser man från olika håll och så. Så han vill ju mer studera så här, samspelet mellan dem som var med. Man har helt olika perspektiv. Jag var med för att min kommun har varit en del av ett treårigt Vinnova-projekt som heter Makerskolan som har varit till syfte att försöka ta reda på hur hänger alltså makerkulturen och lärande ihop. Eller hur kan det vara en del av skolan? Liksom så. Och det har varit under de här tre åren. Från början så var det, liksom ingenting alls som var centralt i skolan. Nu är det liksom med läroplansförändringar och digitalisering och så. En helt annan grej. För nu är det bara så här, hur kan man implementera? Hur kan man genomföra? Kan det bli något mer än bara så coola aktiviteter på ytan? Så.
Men kan du inte bara väldigt, väldigt kort förklara vad makerkultur är?
Jo, ja, men precis. Det handlar om att skapa med IT som material. Alltså om du tänker liksom så här slöjdrörelsen och liksom alla idéer som finns runt det. Att så här, kunna skapa saker själv och kunna göra saker själv. Och själv kunna laga sina prylar och så du inte alltid behöver köpa nytt och vet, sådana grejer. Så kan man, om man applicerar också ett IT-filter i det. Där man liksom skapar med IT och teknik som material. Gör sina egna teknikprylar, har kontroll över sina egna teknikprylar, kan göra dem så som man vill ha dem, anpassa dem efter hur man vill göra så. Och ovanpå det också naturligtvis de kreativa idealen som finns i skapande eller så. Så är det liksom någon sorts sammanfattning av vad makerrörelsen handlar om. Det är liksom uppfinningar, det handlar om innovationer, det handlar om liksom så. Och det har funnits ett väldigt hög grad av informellt lärande i det. Och det är inte jättemånga ställen i världen där det har varit en del av skolan. Så.
Oh nej. Det låter ju väldigt, väldigt flummigt om man nu skulle, alltså som en flumkritiker skulle kunna bli. Alltså jag menar inte att det låter flummigt, men en flumkritiker skulle kunna kritisera det för att vara.
Ja, på ett sätt skulle man kunna tänka det. På ett sätt så tror jag det finns ganska mycket handfasta kunskaper i det också. Men det handlar om när applicerandet av saker. Så. Jag tror om man ska tänka motsatser i traditionell skola så kanske det handlar om så här. Att sitta i en sal och att ge vad läraren just sa. Det är den grejen. När det inte finns någon praktisk tillämpbarhet.
Ja, men precis.
Det är nog liksom andra skalan av det. Och sen kan vi tänka vad är det som är flummigt och vad är det som är liksom nära. Och men jag förstår vad du menar. Absolut. Så där har vi varit. Min kommun har varit en del av det. Och det här projektet var från början en del av det projektet bland annat. Eller så. Så tänker man att vi kanske skulle bli 15-20 personer och så. Men så växte det och det blev fler och fler intresserade. Och till sist var vi 50 personer. Och då började RISE, det startade forskningsinstitutet som...
Carl Heath jobbar på.
Ja, bland annat. Eller så, som vi har haft med på den förut. De behövde ha så här, vi behöver vara lite fler för att få det här att gå ihop. Och då fick jag ett erbjudande att hänga med genom dem. Eller så. Så då sa jag, ja men du kan jag fixa.
Men gud vad häftigt. Men vad, om du bara liksom så här, nu kom ju du hem för bara några dagar sedan och förmodligen lite jetlaggad och lite sådär förvirrad över att det är att vara tillbaka där alla kan svara dig på ditt eget språk och sådär. Men vad är ditt liksom sådär, om jag, sådär, vilket är ditt mest häftiga intryck som du skulle kunna liksom, om du bara...
Ja, men det är klart att jag funderar mycket på det. För att vi, alltså det handlar mycket om att få med sig saker och ta med sig hem och kunna utveckla sig. Jag har fått med mig jättemycket på en väldigt privat nivå. Jag har fått med mig mycket för i, på lärarnivå. Jag vill implementera på min skola och i min klassrum och med mina elever. Och jag har fått med mycket i, på som jag vill implementera i, på kommunnivå i min roll som utvecklingsledare. Så också i vårt makerspace. Jag skulle säga att den absolut största insikten jag har haft, det handlar om min egen så här världsuppfattning kontra väst och öst, om man tänker så. För vi har ändå varit ute på temat innovation och utveckling och liksom hur ser framtiden ut och vad är liksom så. För vi har ändå det gemensamt, alla vi som jobbar som lärare, att vi gör anspråk på att liksom rusta elever för en komplex och okänd framtid. Men då finns det ju ändå saker som man kan se så här, med vad kommer vara relevant och inte, och man försöker se så här, vart finns framtiden och så. Och då är vi så otroligt västfokuserade. Vi vet allting om liksom, vi känner till Silicon Valley, vi vet företag som finns där, vi vet om Steve Jobs, vi vet, många av oss vet om historien runt omkring, hur han och Bill Gates samarbetade och slog fram saker. Och man följer Elon Musk och liksom Tesla, och man följer liksom så här teknikutveckling som finns där. Den här staden som ligger innanför Hongkong, de var för 25 år sedan 300 000 personer, typ fiskare liksom, det var ingenting. Och så var det en massa människor som flydde genom där till Hongkong från Kina. För de ville ha ett bättre liv och så. Och då insåg regimen, det var kanske 30 år sedan, att liksom, här behöver vi göra någonting. Så de införde en ekonomisk frizon i det området. Och sa så här kan man etablera sig, starta företag, varsågod. Varpå alla kinesiska teknikföretag flyttade dit. Oj. Och har växt upp med det samtidigt. Så det är världens snabbast växande stad. Om de var 300 000 förut så är de idag 22 miljoner. Det är som att nu skulle växa med ett Stockholm om året i över 20 års tid. Det bara, allting exploderar. Det finns ingenting som tyder på att det slutar. Företag som Huawei, som var Ericssons största konkurrent förut. De är idag 5-6 gånger större. De kommer därifrån. Allting du köper på AliExpress, på Wish och så kommer därifrån. Och det är liksom inte ett företag som har en webborder-grej. Utan det är alla de här småhandlarna på lokala marknader som bara också säljer saker på nätet. Kinas främsta universitet bygger sina liksom teknikcampus i den här staden och vi vet inte ens vad den staden heter.
Det är ingen aning. Jag skulle säga vad heter den?
Precis det. Man blir fritalt undan för att också lyssna på det. Alltså det är helt rubbat. Vi var på en friskola som en del av, det fyller sig ett företag utan en förening av internationella friskolor baserat i USA, 500 stycken engelskspråkiga friskolor, internationella IB-skolor över hela världen. De har lagt sitt utvecklingscentrum för hela Asien och Oceanien i den här staden.
Oj.
Och då kan man tänka sig, om man är chef för ett friskolenätverk över hela världen, 500 skolor, vart i Asien ska vi lägga vår skolutvecklingsenhet? Jag kommer på 10 skitstora städer i Asien och Oceanien innan man tänker på det som ingen någonsin har talat om. Men det säger, jo, men därför händer all annan innovation. Så det är klart att vi ska vara där också. För att utveckla liksom tillsammans med det. Super, super intressant. Vi fick en av de första kvällarna när vi kom fram, så hade vi en mottagning på generalkonsulatet i Hongkong. Och då var det en journalist, som en svensk journalist som har bott där i hur många år som helst, som har skrivit en bok som heter Shenzhen Superstars. Som handlar om den här staden Shenzhen.
Den heter Shenzhen alltså?
Ja, staden heter Shenzhen och boken heter Shenzhen Superstars. Det tar ungefär en timme att läsa. Den finns på Amazon som man kan ladda ner. Om man har en Kindle kan man läsa den där eller bara liksom på nätet så. Kan varmt rekommendera den boken för att få en känsla av liksom, hur är det i världens snabbast växande stad, i världens mest innovativa område. I år för första gången så går Kina om USA i investeringar i för exempel AI och sådana här, verkligen så här supertydlig framtidsforskning. Nästan all den forskningen händer i Shenzhen. Och vi vet ingenting om det.
Nej, jag har aldrig talat om Shenzhen.
Nej, jag visste inte om ni har åkt dit.
Var det där ni bodde och var hela
tiden? Nej, vi var i Hongkong och så åkte vi in i Shenzhen under ett par dagar. Några dagar i Hongkong, några dagar, det tar ett par timmar med buss. Får man passera en gränskontroll och byta och buss och så, men det är typ jätteintressant. De bestämde för ett tag sedan att vi ska byta alla våra bussar till elbussar. 19 000 bussar, bam, så.
Nej.
Jo, man är här från tid. Man blir så här,
men den här skolan då som utvecklade, som de la som skulle vilja ligga i ledande teknisk innovation. Hur var den? Var du på en sån?
Ja, vi var på två skolor. En i Hongkong och en i Kjösen. Mm. Båda två internationella skolor. Och det var liksom...
Mm.
Jag är helt säker på att vi har varit på de två främsta internationella liksom, skolorna som finns. Sådana. Så det är inte alls att det är en vanlig liksom, skola för kineser. Det är inte alls att det är en representativ skola för skolsystemet i det samhället. Så. Utan det här var ju liksom en skola med kanske 25% elever från Hongkong och Kina och Macau. Och 25% eller sådär, Shenzhen och Macau. Och så typ 25% amerikaner, 25% europeer, så 25% andra asiater. Så det har verkligen varit ett internationellt liksom, utvecklingsområde. Så det är inte riktigt representativt för det skolsystemet. Men vi mötte en person, som en amerikan, som har blivit headhuntad från ett universitet i Peking. För att liksom ta platsen av att vara länk mellan Shenzhens skolor och internationell innovation inom skolan. Så hans enda jobb är att säga, ta all forskning om skolan ut internationellt och ge den till våra lärare och driv i projekt. Så.
Mm, men det tror jag är ganska vanligt, förstår du, Kina, att man har en universitetsbaserad person som är, du vet, mentorn eller den kunniga som liksom sätter prägel på skolan. För det har jag upplevt, de skolor jag besökt i Kina har alla haft en sån person.
Ja, jo, men det är supertydligt att det är så, och det är också så att det är Vi träffar många människor från lärarutbildningen på Tsinghua-universitetet. Det är typ som MIT fast i Kina. Och så har de en campus för teknikutveckling i Shenzhen. Och då fick vi träffa många personer som pratar på olika nivåer om liksom, Kinas framtid på utbildningen. Sidan så. Och det märks ju jättetydligt att liksom det universitetet, de har fortfarande ett skolsystem som styrs uppifrån. Universiteter och staten ser till folk och säger, nu ska ni jobba med det här. Och nu ska ni genomföra så här, vi ska jobba med det här och det här. Och har man tur så kommer det hela vägen ner. Men vad den här amerikanen berättade för mig var att så här, staten säger så här, nu ska vi innovera, var modiga, tänk nytt. Så, här är en massa pengar, varsågod. Och så är man inte tydligare än så. Så det finns en enorm press på liksom skolledare och på liksom utvecklingsledare och på lärare att liksom hitta på metoder själv. För man har inte riktigt de alltså den detaljstyrningen. Men det finns fan ingen som heller får bestämma själv. Eller så. I svensk skola ska man ju vara så här, men vi jobbar så här, jag vill göra det här i min... Så. Jag tycker det är viktigt att jobba utan läxor. Jag tycker det är viktigt att ha prov ofta. Och så. Noll utrymme. Min ganska relevanta bild av liksom hur det kan vara i det kinesiska skolsystemet. För där är det snarare så att staten har bestämt metoder och vägen fram och vi ska sätta på det här och vi ska... Nu pratar de om att de ska gå från traditionellt lärande till modernt lärande. Lite samma process som vi pratar om också.
Mm.
Och då är de inne på ungefär samma saker. Vi ska gå från saker som inte känns relevanta för elever till saker som känns mer elevnära. Vi ska gå från liksom ämnesseparerat till ämnesövergripande. Vi ska gå från att alla måste göra en och samma sak till att man blir utmanad på sin nivå. Samma principer.
Mm.
Bara att de kommer kunna gå fram så tror jag mycket snabbare. Mm. För de kommer kunna utveckla metoder och utveckla sätt och så. Och sen bara säger, nu gör alla så här. Och de bara, okej, okay, gör det.
Ja, för de har en sån här tradition av att göra som de blir tillsagda också naturligtvis.
Ja, visst, absolut.
Samtidigt så har ju, eller det vet jag att jag satt och jämförde mitt schema med några kantonesiska lärare då.
Ja.
Och då undervisade de ungefär hälften så många timmar som jag gör. Och det har jag blivit min käpphäst i det här att de fick ju också väldigt mycket tid i att faktiskt utveckla sin undervisning och få den godkänd, om man nu säger då inom citattecken. Liksom, alltså att få den...
Det tror inte jag generellt för hela Kina. Jag får inte alls den känslan av varken Shenzhen eller i Hongkong eller så.
Nej,
det är inte alls på det sättet. I Hongkong är det snart tvärtom att man har mer undervisningstid.
Okay.
Och man har mer, alltså, elever går mer i skolan, man har mer undervisningstid, man är mer så här traditionellt liksom, om man tänker på det sättet. Det var, jag blev väldigt fascinerad från början, för de första liksom generalkonsul och så, de fick lite frågor om och även när reporten utan att vara skolmänniskor, så de var såhär, nej men mina barn är jättenöjda och det går så bra så. Och då började jag säga, men hur är det egentligen? Så jag började kolla lite PISA-fakta. De har ju jättehöga studieresultat. Men det är liksom en tredjedel av 15-åringar i Hongkong har blivit mobbade den senaste månaden av klasskamrater. var ett jättestort mobbningsproblem. Så nu, de siffrorna är mycket, mycket högre än vad det är i Sverige. Mm. 96% av tillfrågade 15-åringar är missnöjda med sitt liv. 96%. Mm. För de enda fyra, så det slog mig sen efteråt, det var någon som var så här, men är det inte så att vara 15? Och man bara, jo visst, jag fattar, 100% nöjdhet kommer det kanske inte vara. Men liksom, och det, visst, det får man väl tänka. Men liksom, det, någonstans tror jag att ändå så här, vi har inte samma siffror i Sverige. Och det slog mig att de som är de här 4% som sticker ut, det måste ju vara de som presterar på topp. För det är de som levererar till vuxenvärldens liksom, förväntningar. Medan alla andra bara fallerar typ.
Ja, sen pluggar de ju så ofantligt mycket och att de mår så dåligt och sådär. Ja. Samtidigt som jag också tror att de är 58 elever i varje klass, eller vad jag var. Det är inte så konstigt att ingen ser dem.
Nej, nej. Men jag tror inte att... de är, ja, det är nog väldigt olika som sett från skola till skola, men absolut att det kan vara så.
Mm.
Den amerikanen som jag pratade med, han var sådär, nej, de är kanske typ 30, liksom 30-40 per klass.
Fick du besöka någon lektion?
Jag fick absolut besöka skolor på de internationella skolorna, men ingenting i de här kinesiska. Alltså. Utan det har varit liksom bara internationella skolor. Men det är en grej jag tar med mig mycket och som jag funderar mycket på.
Mm.
En annan grej som jag funderar mycket på är alltså inställningen till liksom framtid och teknik och integritet och så. Vi har ju mycket just nu diskussion om, för exempel, man ska dela upp den poängen i två delar. Om man börjar med liksom att göra en koppling till GDPR och så.
Mm.
Som vi har i Europa på gång just nu. Där med dataskyddsdirektiv och så.
Mm.
Om liksom vad man får och inte får göra med data. Vilka regler man får samla in data. Så inget av det finns ju i Kina.
Nej,
alltså,
nej.
Så de har ju inte det överhuvudtaget. Vilket också gör att det finns liksom en enorm teknikutveckling. Baserat på att man inte behöver bry sig överhuvudtaget om folks integritet. De släppte nu när vi var i Kina, släppte WeChat en ny tjänst. WeChat är en app som man kan ladda ner som finns. Det är en privat företag som har det. Men alla stora teknikföretag antas dela sin data med staten. Det är liksom underförstått att så är det. Det är ingen som ifrågasätter att det är som ringer som så. Och den här appen är som Facebook, Twitter, Swish, SMS. Den är liksom den enda appen du behöver. Du kan liksom göra allt med den så. Du har släppt en ny funktion så att om du är ute och om du springer en maratonlopp eller en springtävling och har med dig din mobil eller någon annan WeChat grej, för exempel en klocka. Jag har skaffat en klocka som är kompatibel med den, för exempel.
Mm.
Då samlar den in din data vart du är någonstans hela tiden. Och så synkar den det med alla åskådares bilder från det här loppet. Och så genom ansiktsigenkänning så kan de se vilka bilder du är med på och göra som ett bildspel med alla hur det har gått för dig under loppet. Baserat på vilt främmande människors fotografier från den här tävlingen. Och så klipper de ihop det till en liten film. Så här, kolla här gick det för dig. Och så får du se dig själv under vägen. Baserat på bilder som ingen har godkänt att det ska delas till dig eller på det sättet. Eller så. Det finns liksom så här 4-5 nivåer av bara, what? Som kommer i det. Som är så här, fan vad coolt. Men det är baserat på ingenting alls. Och jag frågade några personer jag träffade så här, men är inte det här någonting som folk tycker är lite obehagligt? Och de säger nej, för att alltså, folk här har ju alltid varit övervakade av staten. Man har aldrig haft den friheten på det sättet. Och man vill inte ha det, man behöver inte ha det. Man har liksom det finns ingen stor strävan mot det. Utan folk är liksom, det finns ett jättehögt förtroende för regimen. Det finns ett jättestort en känsla av att det går bra för Kina, det går bra för folk, att livet blir bättre och bättre. Och man är bara mer intresserad av att se hur långt kan vi ta den här teknikutvecklingen. Liksom.
Fast på andra sidan så tyckte ju 95% av...
Jo, de är missnöjda med sitt liv utifrån vart de är och så. Ja. Men det är ingen som ifrågasätter staten och tycker att så här, varför finns det här liksom, övervakningssamhället i oro att staten eller företagen ska se min data och så. Så funkar det i Sverige. I Sverige är det ganska höga, jag kommer inte ihåg de siffrorna från internetstiftelsen som är svenska och internet. Men det finns ju en betydande grupp svenskar som är oroliga för att staten ska liksom ha för mycket uppgifter om oss. När det i Sverige snarare handlar om att säga Facebook och Twitter och de här företagen har liksom data om oss istället. Man får bara, jag är rädd för staten. What? Men i Kina behöver man inte skilja på det, för det är ungefär samma. Men det är ingen som är orolig för något där. För man är bara såhär, fan vad ball. Man kan gå in på en KFC-restaurang med din mobil i fickan. Gå fram till en sån här skärm, du vet, man beställer. Och de bara såhär, asha, vill du ha det du brukar beställa? För de känner av att det är du, de känner av vad du brukar betala med. Så då kan du köra ja, eller så kan du ändra din beställning. Sen så betalar du genom att le mot den här skärmen, för då sitter inte en kamera som känner igen ditt ansiktsuttryck. Och som ser, annullerar hon, bra, fint. Då har du betalat, så får jag hämta dig din grej. Och folk är så jävla imponerade över sån teknikutveckling. Och man bara känner så här, det är coolt. Men all den här informationen lagras av en och samma. De vet ju allting om en hela tiden. Det är helt, helt orimligt att liksom...
Men är det sant? Det här är ju liksom en...
Eller hur?
Men det
är liksom en framtid.
Vad är den här dokumentärfilmen, känner jag? Jag vill åka dit och...
Det finns en dokumentärfilm jag kan lägga på vår hemsida. Som gjorde av en amerikansk tidning. Som handlar också om känslan och utvecklingen kring det. Det tar typ en timme att kolla på den. Ett tips så. Så det är den ena poängen. Det här med att liksom, så här, de behöver prata mer om så här, vad gör vi med folks data. Det andra är det här med datadriven forskning. För de berättade att en av de här universitetsmupparna i Kinsen berättade att de håller på att bygga ett nytt skolhus på campus för att liksom forska och testa runt omkring för att se så här, ska vi ha det så här. Som mäter av allt. Som mäter av luftkvalitet, som mäter av liksom kameror som känner av ansiktsuttryck och som kan läsa av liksom hur eleverna i klassrummet mår under varje lektion. Är de vakna? Är de med? Förstår de vad det som händer? Alltså för att kunna samla in alla datapunkter som finns i klassrum under en undervisningstid. För att också kunna mäta metoder och kunna undersöka metoder och säga så här, funkar det här eller funkar det inte? Är det effektivt eller är det inte det? Att kunna driva den sortens forskning. Det hade varit så himla, himla coolt att kunna göra.
Ja.
För vad vi gör idag är att vi skickar ut en vuxen som sitter med och tittar på några lektioner och bara påverkar hela klimatet. Och sen så ska han eller hon tolka. Ja, jag tror att det är lite så här. Och så är det så vi driver liksom vår utveckling.
Ja, och det ska vi verkligen säga att då har vi kommit långt om den personen får komma in i klassrummet.
Just. Men det är så universiteten bedriver sin forskning. Så det är så vi liksom tar fram svensk skola. Och det är väl schysst. Men tänkte kunna ha så här ett års data av alla lektioner och alla metoder för din undervisning. Och vad säger, de här lektionerna är bra, de här lektionerna är inte bra. Skit i vad du själv var för din magkänsla. Här kan du se svart på vitt hur många det var som var med, hur många det var som var
responsiva. Men gud, så grymt!
Den sortens datadriven forskning skulle jag jättegärna vilja se mer av.
Samtidigt som blir, måste ju också bli sådär personbundet och lite såhär GDPR. Och
det är precis den grejen, men man behöver se båda de sidorna. Eller så. För det är jättelätt att bara säga det från ett västperspektiv, bara säga det. De är ju helt sjuka i huvudet som inte tänker att det här är farligt. Jo, för dem är det så, okej, whatever. Så, och de kanske hade tjänat på det, absolut. Utan med spelrättens perspektiv, absolut. Men man kan inte sluta där. Man måste också se att så här, kraften som finns i innovation, för att man har tillgång till sån data, gör att de kommer kunna utveckla ett mycket exaktare forskningsinstrument. Mycket exaktare undervisningsmetoder som man vet är effektiva på ett sätt som inte vi kan göra. Man måste ha med båda de sidorna. Det är några
så saker intressant, jag för jag tänker ju att ofta brukar man ju säga det att en lärare vet och en lärare känner och en lärare har koll. Och det har ju man inte, tänker jag. För att ibland så alltså, vet jag verkligen vilken lektion som jag har som är den bästa. Alltså hur vet jag det? Alltså det? Vad har jag för metod för att ta reda på det?
Vad man för argument för det? Vad man för bevis?
Ja, nej men det har jag inte. Nej, men gud, så intressant. Nej. Ja.
Jag tyckte det var jätteintressant. Och det finns ju såklart jättemycket mer att prata om. Men någonstans tror jag att det är som man fattar en del av. Så. Framförallt så inser jag att det finns så mycket framtid i de här områdena. För man har byggt upp strukturer för och ekosystem runt omkring. Som börjar i skolan, hur man förbereder elever, hur man jobbar med liksom, vet du, de bygger makerspace-salar, tekniksalar som är liksom gjorda för att elever ska kunna testa på autentiska, riktiga metoder på ett sätt som man inte alls kan jobba hos oss. Där man liksom får tillgång till verktyg, får tillgång till processer, får tillgång till liksom det är ett lärande som gör att man kan komma in och vara närmare den arbetsmarknaden och den realiteten. Det var någon av dem som jag var med som berättade, jag kommer inte ihåg siffran, men liksom så här, det finns prognoser i Sverige på så här, hur många människor är det som kommer, hur många procent av elever kommer att ta steget in i arbetsmarknaden som egenföretagare och sysselsätta sig själv. Liksom. Hur stor del av arbetsmarknaden är i någon utsträckning liksom egenföretagare. Och den siffran är ganska hög. Och den blir högre och högre hela tiden. Och då måste man också tänka sig, vad är det? Vad det säger skolan till det? För att man ska lära sig mer om det. Och också ovanpå det, vad finns det för struktur runt omkring i samhället? Vi var på besök på några ställen i Shenzhen som är så här, hela innovationscentrum där du kan gå från, där du får hjälp att utveckla en prototyp. Så att jag vill bygga en ny telefon, jag vill bygga en klocka som mäter hur många steg du tar eller vad som, en mikrofon eller så. Och när du har gjort den första prototypen, då kan de hjälpa dig med finansiering, med liksom med design och med utveckling och med produktion. så att du 45 dagar senare kan ha din första batch på 100 000 saker att sälja. 45 dagar senare har vi 100 000 av din produkt, varsågod.
Är det sant?
De hjälper dig med allt.
Allt för, finansiering. Och vad vinner de på det?
Nej, men för att de naturligtvis tar vi procent av det.
Ja.
Men liksom, det finns sådana strukturer i samhället där. För att kunna hela tiden ta fram nya produkter, utveckla nya saker och så.
Men är det liksom sådär...
Så jävla coolt.
Gör centret som... Är det hållbart?
Det är klart att det är. Alltså alla lösningar som vi kommer behöva hitta på för att göra samhället bättre. Mm. Kommer ju ur innovation.
Mm. Jo, det är sant.
Alltså det... Jag funderar jättemycket på det. Vi kan komma in på det kanske i nästa avsnitt med veckans avsnitt. Om vi ska tänka så. Men liksom hur man förhåller sig till... Om man ser på hela skolsystemet. Mm. Och ser så här, antal arbetstimmar, antal människor, antal kronor. Mät hur du vill. Förhållandet mellan att genomföra och att upptäcka nya saker. Och utveckla nya saker.
Mm.
Vi lägger nästan inga resurser. För att utveckla nya saker.
Nej, ingenting skulle jag säga.
Nej, absolut inte på ett organiserat och systematiskt sätt.
Nej.
Det gör ju att vi vet att de som kommer att lära i framtiden kommer att ha exakt samma problem som vi har.
Mm.
De som kommer att gå i skolan i framtiden kommer att ha exakt samma problem som våra elever har.
Mm.
Det är ju helt rubbat. Snacka om att inte ha en hållbarhet i det.
Mm.
Det är samma sak i ett samhälle. Visst, man kan bara säga, hur är det just nu här? Men lyfter man blicken lite grann. Vill man ha någon sorts hållbar utveckling framåt så måste vi ju satsa på att liksom hitta på nya saker.
Ja, och vi måste just hela tiden försöka bli lite bättre. Och det är ju helt naturligtvis, precis som du säger, helt rubbat att vi inte har... Vi lägger resurser på att genomföra lektioner som vi redan har planerat.
Och vårt samhälle är väldigt mycket på det sättet.
Ja.
Alltså även om vi naturligtvis har jättebra innovation och jättebra liksom, expansiva branscher i Sverige så är det fortfarande så att som samhälle i stort så är vi väldigt bra på att genomföra saker. Inte lika bra på att utveckla sig framåt, och det är svårt att veta. Hur kan vi någon gång konkurrera med det? Hur kan vi någon gång ens hänga med på den utvecklingen? För liksom bli väldigt elevnära framåt slutet. Jag bestämmer mig för att säga, det första jag vill göra med mina elever är att lära dem att staden känns än finns.
Ja, men eller hur?
Och hur det funkar där. Och så vill jag få dem att förstå att det här liksom, alla idéer de har om att vara uppfinnare, om att liksom täcka egna saker och få göra det man själv vill och så.
Mm.
Det är inte någonting som är exklusivt för några få. Det är inte som att en av dem kommer växa upp och vara liksom en person som gör någonting de själva hittar på. Flera av dem, många av dem kommer att vara det. Men det är en väg som finns tillgänglig för dem om de pluggar, om de studerar, om de anstränger sig och så. Men det vill jag börja med redan den här veckan.
Ja. Men hörru du, Jakob.
Mm?
Fantastiskt spännande rapport från Kina, eller från Hongkong ska vi väl säga. Det är, alltså det här att få åka ut liksom, och se helt annorlunda skolmiljöer är så berikande. Jag tycker det är en det är av de häftigaste grejerna.
Absolut, jag håller helt med om det. Mm. Det har varit jätteintressant och det kommer att komma mycket mer dokumentation från den här studieresan. Vi har haft med journalister, vi har haft med folk som har dokumenterat, det kommer att finnas... Jag har spelat in ett intervju med Carl Heath i deras podcast Digitalsamtal som kommer med sikt på sikt. Det kommer att släppas filmat material, vi har haft med så mycket olika kommunikatörer på olika sätt.
Mm.
Så det kommer att finnas liksom gott om material för att få ta del av med i detalj från de här grejerna som jag berättade om. Jag kommer att lägga en del eget material på vår hemsida så där kan ni gå in. Annars tack för att ni har varit med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej!
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.